Podplay. Nu samarbetar vi med Podplay, en ny podcastplattform där du hittar vår podd och en massa andra poddar. Och det är helt gratis att lyssna på. Nu finns alla avsnitt för hela säsongen på Podplay. Där finns bland annat ett avsnitt som handlar om Simon som träffade en kvinna som var psykopat på dejtingappen Tinder. Och han utsattes både för psykiskt och fysiskt våld. Där finns också avsnittet om Petra, vad hände sen? Där alltså Petra är tillbaka och berättar sin historia efter en relation som hon hade med en psykopat och vad som hände sen. Så gå in och lyssna på podplay.se eller i appen Podplay.
Jag är så rädd för att det faktiskt ska ha hänt att en sån person som är så nära mig kan ha skadat mig på det sättet. Att han har sett mig som ett sexobjekt istället för hans dotter. För mig är det helt ofattbart hur man kan göra så mot en person. Och jag är så rädd att den lilla tjejen har varit med om det och inte ens knappt minns att det har skett. Och att man liksom har bara trängt bort de minnena. Men att de börjar successivt komma tillbaka ju mer jag pratar om det.
Hej och välkomna till Älskade psykopat. I den här podden möter vi män och kvinnor som berättar sin historia eller erfarenheter de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan vara inom en kärleksrelation, vänskapsrelation, familjen och på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi prata om här. I Älskade psykopat får vi höra berättelser som kanske annars sällan får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. I slutet av varje avsnitt så är relationsexperten Mikael Larsen med och analyserar gästens berättelse. Jag heter Emily Olsson och jobbar som journalist och är också diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäst är Louise. Kan du börja med att berätta lite kort om dig själv?
Jag heter Louise, jag är i 20-årsåldern och jobbar inom skönhetsbranschen. Idag bor jag tillsammans med min sambo i en liten by och jag har lidit av panikångest sedan jag var 7 år och mycket av det på grund av som jag ska berätta idag.
Och du får berätta det, varför vill du vara med i podden?
Jag vill vara med i podden för att jag vill hjälpa andra och sen så för att ta ett steg till att förlåta allt som har hänt och förstå varför jag är som jag är. Och jag vet att det finns väldigt många i min situation som kanske kommer kunna hjälpas av det och ta sitt steg.
Och vad handlar din historia om?
Min historia handlar om en pappa som inte alltid har behandlat mig väl. Han har tryckt ner mig ganska mycket genom att säga att jag är tjock, oduglig, även slagit mig fysiskt och sådär. Och sen, det var ungefär för 2 år sedan som jag började misstänka att han var psykopat. Och sen när jag började lyssna på podden så förstod jag att det kanske, eller att det förmodligen är så.
Hur såg din barndom och uppväxt ut från de allra tidigaste åren som du minns?
Jag bodde ganska mycket hemma hos mamma. Men på helgen så var vi hos pappa. Och det första jag minns är egentligen från de minnen jag har med min pappa är när han, det är en händelse där polisen blir inblandad och han, det börjar med att han slår min syster. Och för han sitter och spelar gitarr och han och mamma eller min syster vill ringa till mamma. Och hon får inte det. Vi fick inte göra det när vi bodde hos pappa de veckorna. Vi fick inte prata med henne, inte prata om henne. Och vilket är ganska svårt när man är så liten.
Hur liten var du?
Jag var 3 eller 2.
Och dina föräldrar, har de varit skilda egentligen hela tiden?
Ja, det har de.
Så han började där, kan man säga, med kontrollen redan då?
Ja, det stämmer. Och jag minns att han slår henne. Och hon blir jätteförtvivlad, jätteledsen. Så hon ringer ju mamma som är tryggpunkten. För hon var ändå så pass gammal så hon visste hur en telefon fungerar. Och det slutar med att polisen bankar på dörren. Pappa skriker att jag absolut inte får öppna dörren. Men jag går och gör det ändå. För att på något sätt så förstår jag vad det är för situation. Vi vill inte vara där. Jag vill inte vara där. Så jag förstod att de kommer ta mig till mamma. Och jag öppnar dörren. och möts av två jättesnälla poliser som säger att jag ska gå in på mitt rum och vänta där tills de ger klartecken. Sen kommer de och frågar vad det är som har hänt och jag fick visa vad det var som hade hänt och sa att pappa slog min syster på handen och tryckte bort henne. Och då sa de, gå in på ditt rum. Sen hörde man massa skrik och folk som grät. Och sen så sa polisen att vi kommer lämna nu. Ring oss om det är någonting. Ring mamma direkt om det är någonting. Sen kommer pappa in i rummet och är jättearg på min syster för att hon har ringt min mamma. Och sagt att ja, det var en situation vi inte ville vara i. Sen minns jag även att vi brukade få gå ner och panta själva. Som treåring i blöja kanske inte det är det bästa.
Varför ville han att ni skulle panta?
Jag vet inte. Alltså, intrycket jag har fått från när jag var liten var att vi hade ganska dåligt med pengar hos pappa då. Pappa och mamma verkade vara, som jag minns, ganska nyskilda. Så att ekonomin kanske inte var det bästa från båda hållen. Och vi pantade för att kanske försöka ha råd med små saker. Sen, min pappa var även uppe i ett alkoholmissbruk. Så att mycket pengar kanske gick till det och hans hobbies. Så han la inte mycket pengar på oss. Och så vi fick panta för att kunna köpa godis om vi ville kanske ha något extra till maten och sådär. Och det är så som jag minns det. Men personalen började på den butiken började tycka att det var konstigt att två småbarn kommer ner själva utan förälder, utan uppsyn. Och jag minns en gång till och med att jag gick själv och de frågade vad jag gjorde där. Och då sa jag letar efter min syster. För att jag visste inte vart hon var. Jag visste ingenting och pappa var inte hemma. Så hon hade dragit och hon hade försökt att åka hem till mamma. Men då hade en tågkonduktör, tror jag det var, sagt att ja, men hon försöker komma hem till dig. Och så där ringde dit och så. Så att det var lite turbulent då med. Och vi fick jättemycket skäll av det. Och jag kommer ihåg att jag la mig under sängen för att jag ville inte se och höra någonting och skämdes ju så otroligt jättemycket att jag hade gått ifrån och letat efter min syster. Och så det är väl de två första händelserna jag faktiskt minns.
Och där är du alltså 3 år gammal?
Ja, på ungefär mellan 2 och 3.
Och din syster är ännu yngre?
Hon är äldre faktiskt. Mm. Men jag har alltid känt som en stora systerroll för henne för att pappa har alltid varit hårdare mot henne. Om jag har tyckt att han har varit hård mot mig som varit ytterligare hårdare mot henne. Så att jag har alltid varit den som försökt skydda henne. Och jag förmodar att hon har känt exakt samma mot mig. Att hon vill skydda mig och har haft mammarollen när vi har varit hos pappa. Och hon har tagit väldigt mycket skit för det också från min del. Att jag tycker att hon har bossat över mig fast hon egentligen inte behöver.
Kan du beskriva lite hur såg barndomshemmet ut både hos mamma och pappa och hur minns du din barndom? Jag tänker när du kommer upp lite i åren, skolan, hur såg fritiden ut?
I den lägenheten som vi pratar om nu så var det ganska litet. Jag och min syster delade rum och det var hemma hos pappa. Hos mamma så bodde vi större. Vi hade varsitt rum. Allt var väldigt städat. Det gjorde ingenting om det låg någonting framme. Det var en lugn, fridfull miljö. Man kände sig trygg. Hos pappa var det lite mer osäkrare. Det var stökigt. Det låg saker överallt. Men jag minns också att vårt rum var väldigt städat. Det fick inte vara stökigt. Vi hade väldigt få med leksaker. Hos pappa, vi hade våningssäng. Och jag minns inte att jag sov så mycket i våningssäng. Jag sov mest hos pappa. In i hans rum.
Hur kom det sig?
Jag tror att det var för att han ville det. Och att på något sätt så känner man ju alltid en trygghet till sin förälder. Och eftersom att jag fattade ju någonstans att ingenting stämmer. Det är jättekonstigt. Jag kissade på mig ända fram tills jag gick i 6:an. Tills jag var 12 år. För att jag inte vågade gå på toaletten. Jag vågade inte säga till i tid. Jag kissade aldrig på mig i till exempel skolan och sådär, utan det var mer om jag hade varit hos pappa till exempel under sommaren, då var vi där 3-4 veckor i sträck. Och sen kom jag hem till mamma, då var det som att kanske alla spärrar släppte och jag var lite utåtagerande,
Jag kissade på mig, vågade inte säga någonting. Jag kunde gömma trosor och byxor och sånt. Och i påsar eller så att inte mamma skulle hitta, för att jag var också rädd att hon skulle bli arg. Men idag har jag ju förstått att hon skulle ju aldrig någonsin bli arg för en sån sak. Hon hade ju tvättat kläderna och sagt sånt som händer. Och så går vi vidare från det. Och frågat kanske lite mer varför kissar du på dig och sådär. Medan hemma hos pappa då slängde jag ju ofta kläder också som jag hade kissat i. En gång så var jag runt kanske 10-11 år. Jag hade stannat hos mamma en natt extra. Vilket vi egentligen inte fick. Så det hade blivit jättestort bråk. Han hade hotat med att han skulle, att jag skulle få ångra det. Vilket jag tolkade som att han skulle göra någonting mot mamma. För att han visste ju att vi brydde oss om mamma jättemycket. Så att han hotade ofta med att skada mamma. Han hotade ofta med att skada min syster också. Det var lite ofta så den psykiska misshandeln var från min sida. Förutom det här med att jag inte fick äta och det jag ville och att jag var tjock.
Hur skulle du säga att din skolgång ser ut därifrån att du börjar skolan och uppåt till tonåren?
Ganska turbulent eftersom att jag varit mobbad. Men jag hade annars överlag ganska lätt i skolan fram tills jag började högstadiet. Då tyckte jag att svenska, matte och engelska började bli ganska svårt. Och det här upptäckte min pappa att jag inte var bra på. Så att han började säga att jag var korkad som inte förstod vart man skulle sätta punkt. Att jag fejkar, att man inte kan vara så här dum som jag är. Och jag klarade inte gångertabellerna, så till slut började jag fuska på dem. Jag gick fram till läraren och när vi skrev provet så hade jag oftast en liten lapp på mig bredvid. Eller skrivit på byxan eller något sånt där jag kunde gömma det. Så att jag fick godkänt på det för att jag inte ville att någon skulle bli arg på mig för att jag inte klara. Eller han straffade ju ofta mig genom att kanske, ja men jag fick inte äta när alla andra åt. Eller att jag inte fick äta chipsen på helgen då eller sådana saker. Ja, så att jag började ju råplugga även utöver saker på, så att jag skulle lära mig. Eftersom att jag var så dum så behövde jag plugga mycket, mycket mer än alla andra. Så att jag satt oftast på mitt rum och försökte lära mig, men jag förstod ingenting. Och mamma fick ju även ta den hårda smällen då med att tro att jag kanske inte pluggade. Och försökte att hon skulle förhöra mig på glosor och sånt. Blir nästan lite småsur för att hon trodde att jag inte pluggade, men jag fattade ju bara inte vad det var. För att jag fuskade ju ganska mycket när jag var liten, så att den biten hann jag ju aldrig lära mig.
Jag vill att du gärna berättar lite mer om din pappa. Hur han såg ut, hur var han som person, hans jobb och hur funkade han i sociala sammanhang?
Han jobbar inom utbildning med barn och han var ganska duktig på sitt jobb som jag förstått det. Men han var väldigt tydlig med att säga att det stressade honom jättemycket. Så att jag fick inte vara en börda när jag kom hem eller när han kom hem. Jag skulle ofta ha städat mitt rum, lagat maten som jag skulle äta för att jag var vegetarian. Så att han lagade inte min mat, det fick jag ju själv. Jag fick också handla min mat själv. Vissa perioder tror jag till och med att mamma fick reda på det, att jag handlade maten själv så att hon lade dit mat. Så att jag skulle ha, så jag inte skulle känna att jag behövde svälta.
Gav han dig en summa pengar då?
Nej, det fick jag ta själv. Och jag fick inga pengar från honom, jag fick utav mamma. Så det var ju på så sätt hon också förstod att mina pengar gick åt ganska fort.
Så han gav dig aldrig mat?
Jo, han gjorde det också. Men i stor del så gjorde han ju inte det. Men ibland så skete ju att jag var vegetarian. Då åt jag ju hans mat. Och jag trodde ju att det var så att de flesta föräldrar var att var man vegetarian eller hade någon allergi, då fick man laga sin mat själv. Men och jag trodde bara att jag hade en så extremt snäll mamma som lagade mat åt mig. Jag tyckte att jag var jättebortskämd när jag var hos henne. Det var väldigt stor kontrast mellan de två också. Eftersom att jag har utstått en del från min pappa då. Han var väldigt snäll när det var bra perioder. Då kunde han skämma bort den, man kunde få glass, man kunde få åka till farmor, man kunde få åka till kusinerna. Han har även han även köpte mobil till mig, och det var ju helt otroligt för jag har aldrig någonsin fått någonting av honom. Och när jag fick det, då kände jag verkligen shit, nu älskar han verkligen mig. Det här är så fantastiskt att jag har visat så mycket så att han faktiskt bryr sig om mig och jag köper det här till mig. Och kunde även bakom stängda dörrar bli, som sagt, väldigt arg. För hade man ätit den glassen så kunde han vara så här, du får betala tillbaka, eller du måste kanske ut och springa nu för nu har du ätit den glassen. Vet du hur många kalorier det är i den glassen? Du måste springa 4 mil för att träna bort den glassen. Så då var det ju bara gå ut. Var ute. Även om man kanske inte sprang så satt jag ofta nere vid sjön. För där visste jag, då trodde han att jag var ute och sprang. Så kunde jag komma tillbaka efter någon timme eller några timmar. Och då var man ju jätteduktig. Så då kunde man få belönas genom att kanske sitta uppe med han och kolla tv. Vilket egentligen kanske inte var så stor belöning, för då drack han. Och vart kanske lite mer åt det sexuella hållet. Inte så att han skulle, alltså att jag tänkte att han skulle ha sex med mig, utan snarare det här att det var smekningar på rumpan om man gick förbi honom, utan han kollade ofta på en och på ett konstigt sätt och ofta med handen nedanför innanför byxan och pillade och kollade på en och lite så. Så det kändes inte jättekul. Så att jag gick ofta och la mig ganska tidigt och försökte ligga i sängen så sent som möjligt. Så han kallade mig också väldigt lat. Eftersom att jag ofta gick upp i sängen vid 2. För då hade ju halva dagen gått. Jag försökte ofta säga att jag ville åka till mina kusiner. Helst väl hade jag ju velat vara hemma hos mamma, men det fick jag ju inte. Jag fick ju inte prata om henne. Jag fick inte nämna hennes namn. Och nämnde någon hennes namn. Om mina kusiner kunde fråga, hur är det med din mamma då? Då kunde det vara, eller du behöver inte prata om henne, ni vet hur hon är. Hon är dum i huvudet. Hon manipulerar. Hon säger att barnen ska hata mig. Och hon har aldrig någonsin sagt sådana saker. Hon har kallat honom idiot en gång, och det är mitt vuxna liv efter att jag har berättat vad det jag har varit med om. Hon har inte vetat. Hon har sagt nu att hon kan ha förstått, men hon har inte vetat till 100%. Och det har varit svårt när inte vi säger någonting. Ett av de starkaste minnen är när jag skulle åka till min dåvarande bästa vän. Hon bodde granne med min mamma. Så att jag förstod någonstans att det här kommer jag aldrig få göra. Men det var Halloween. Och hon skulle ha lite Halloweenfest. Jag tror att det går i 5:an. Och han hade sagt vid ett tillfälle att det var okej att jag åkte dit. Så länge jag kom hem på kvällen. För att han var rädd då att jag skulle gå och sova hos mamma istället. Och jag frågar om han kunde skjutsa mig. För jag hade ingen busskort. För det låg hem hos mamma. Så det skulle jag hämta på en gång då. Men det kunde han inte. Och han var rasande och frågade vart han skulle skjutsa mig. Och jag sa att han skulle skjutsa mig till min bästa vän. Och han började gå mot mig. Och han skrek mig nästan, han stod kanske en decimeter från mig och skrek mig i ansiktet och sa att det får jag absolut inte göra, för att jag skulle bara gå till mamma, jag ljuger, jag är lika patetisk som min mamma är, och jag blir alltså jätteledsen, så jag springer upp på mitt rum och så kollar jag när bussarna går och börjar packa en liten väska, så springer jag mot bussen och gömmer mig ett tag, för jag tänker att tror han att jag ska ta den här bussen så kommer han sen gå iväg. Och så ser jag att han är ute och patrullerar med bilen i området. Sen ställer han den nästan vid huset, mitt i gatan. Så jag tänker att okej, nu är han inne. Och i det här tillfället hade jag även ringt mormor. Som ofta fick rycka ut i såna här händelser och försöka ta med oss därifrån. Och jag minns inte riktigt om mormor hann komma eller om jag hann säga att det är okej, jag stannar hos pappa. Och han hinner ta tag i mig, för han kommer upp bakifrån. Eftersom han förmodligen har hittat mig och då stannat bilen. Kommer upp bakifrån och släpar mig hem i asfalten kanske 40 meter eller något sånt där. För det mesta så glider jag på skorna så att jag får inte jättemycket skrapmärken. Fick litet sår här och där och blåmärke på armen som jag döljde med långa tröjor. Eftersom det var lite kallt så hade man ju det på sig, så det var inte konstigt. Och Och när jag kommer in så börjar jag göra motstånd, för han börjar ta med skorna. Han börjar ta av strumpbyxorna, så jag börjar sparkas. Jag börjar försöka ta mig loss därifrån och jag skriker efter hjälp. Jag hoppas att någon ska gå förbi och höra. Jag hoppas att grannen ska höra, så jag bara skriker efter hjälp och sparkas och råkar sparka till honom. Och hans fru kommer då och sliter mig i håret och kanske 2-3 meter. Och så att jag står upp rakt och står och skriker på mig att jag ska vara tyst. Att hon pratar i telefon, att man kan inte bete sig så här. Att jag ska bara vara tyst så att ingen hör. Och hon fäller mig så att jag ramlar och slår huvudet i golvet och tappar både luft och det blir svart för ögonen. Sen så fort jag liksom kan så ställer jag mig upp, springer upp på rummet, tvättar bort halloweensminket jag hade och börjar om på nytt. Sen efter ett tag så skulle vi åka hämta min syster vid tåget. Så att han säger, vi kan passa på att köpa en plattång till dig, det har ju du velat ha. Och jag hade inte plattat håret så jättemycket då, så jag tänkte inte på det, men tänkte, ja men gud, det har jag ju velat ha. Det säger ju han att jag vill ha, så det vill jag ju ha. Så då åkte vi och köpte en sån. Och då tänkte jag, perfekt, då kan jag ta med den till mamma när jag är där och ha den hos pappa när jag är där. Sen ringer han mig när jag är hos mamma och frågar vart plattången är. Och då säger jag att den ligger här. Att den var ju min, så att jag antog ju att det var okej. Och det fick jag inte göra. Jag skulle få betala för den, för att det var hans frus. Det var inte min. Så då fick jag ta med den tillbaka. Och så fick jag använda den kanske 3-4 gånger efter det här.
Den här händelsen då med Halloween, hur slutade det?
Ja, det slutade med att han skulle på någon fest, födelsedagsfest hos någon kompis. Och jag och min syster åkte med. Så det slutade så. Och sen pratade vi aldrig mer om det. Och jag kommer ihåg nu när du säger att jag gick tillbaka till skolan på måndagen och var helt förstörd. För det här var ju det värsta jag har varit med om och kunde inte släppa det.
Hur agerade han? Det var bara glömt eller?
Exakt, han var som vanligt sen. Alltså, det var ju det här med plattången då, att han var så lycklig att vi skulle åka och köpa den. Att jag äntligen skulle få någonting som jag ville ha. Tvärvänt. Från ingenstans. Och man var ju livrädd när han kom in i rummet då. För jag visste ju inte om han skulle fortsätta måla på mig. Eller om det var att han skulle typ berätta att maten var klar. Och att han var hur lycklig som helst. Att ingenting hade hänt. Det är väldigt konstigt. Men precis som själv så kan man ju vara arg ett tag. Och sen så blir man, går det över. Men så att jag förstod ju inte riktigt som att han alltid har varit så. Att man kan... Att han var superglad och att vi skulle åka och käka middag någonstans eller att vi skulle åka till farmor, till att bli jättearg bara för att man nämnde mamma eller sa att hit ska vi åka med mamma eller det här har mamma gjort med oss. Eller. Då kunde han bli jättearg. Så att det var ju ändå en ganska van sak med att han var så, att man visste att han behöver bara lugna ner sig. Jag behöver gå och säga förlåt så blir han glad igen, eller jag behöver bara... Var för mig själv. Så länge jag försvinner så blir han glad. Och när han var så där glad, då vart man ju också själv glad. För att då visste man på något sätt att det kändes som att han belönade en. Och eftersom att jag hade varit så dålig den kväll, eller förmiddagen. Jag hade varit så elak. Jag hade ju ställt till med det där. Jag hade ju rymt. Jag hade ju varit en dumma. Så att det var helt fantastiskt att han kunde förlåta mig. På det sättet och kunde vara glad och inte tänka på det så mycket. Och om han kunde vara så glad över det, då skulle jag också släppa det, tänkte jag. Och att han ville då köpa en plattång till mig. Det var ju väldigt, någonting som var väldigt fantastiskt i den stunden. Det är så svårt också när man lever mitt uppe i det. Man vet inte vad som är rätt och vad som är fel. Och när man är född in i det. Jag har ju alltid trott att det är så en pappa är. Att ena sekunden är de arga, andra är de glada. Ena sekunden så kanske de inte ens kan kolla på dig för att du har gjort någonting som är... Det är bara helt ofattbart hur man kan vara en sån person. Och ena sekunden så var man den bästa dottern som någonsin fanns. Och när man är uppvuxen i det så har jag inte riktigt förstått att det är någonting fel i det heller. Han försökte ofta med att få mig att tycka att mamma var den sjuka. För det är ju mamma som har satt oss i den här situationen. Det var mamma som ville separera från honom. Det var mamma som drog in socialen i det från början. Med en orosanmälan. Och sen tror jag också att automatiskt så går till familjerätten om man inte är överens om hur det ska vara. Så det var ju mamma som hade dragit igång allting. Det är mamma som har ljugit. Och när man ser upp till en person så mycket, som jag faktiskt såg upp till mamma, för jag tyckte att hon var så otroligt snäll, och hon är det. Det blir på något sätt att han tryckte ner mig genom att säga så. Och i vissa stunder har jag trott att mamma är en sjuka, att det är mamma som är dum, att det är mamma som har gjort allting. Att mamma ljuger. Och så att jag har ju bråkat väldigt mycket med mamma det och frågat, varför har du sagt så här? En händelse är när mamma eller pappa kom fram med papper till mig och sa att din mamma har anmält mig för våldtäkt när du var liten. För att hon är så sjuk. Förstår du hur sjuk det här är? Din mamma anmälde mig för våldtäkt. Och sen frågade jag mamma om det här. Vad är det här för någonting? Varför har du ljugit för? Pappa har aldrig gjort något sånt här. Och då började mamma säga, var har du fått den här informationen ifrån? Hur har du fått reda på det här? Och då sa jag att pappa visade mig papper på det här. Men det jag förstått idag var att han hade skrivit ut ett papper själv. Där han hade skrivit ett intyg från en läkare om att han inte hade gjort en våldtäkt. För jag har läst den där processen och anmälan nu efterhand. När jag bad ut om alla mina papper från socialen så fick jag även ut den av misstag. Och då står det att det finns bevis för en penetrering, men inget DNA. Så att man kunde inte säkerställa att det var han, men man kunde säkerställa att det hade skett en penetrering. Och det fanns ju ingen annan som skulle kunna gjort det här mot mig. Och om man tänker efter då med alla smekningar han gör, allt han har alltid kollat på en, och jag kommer ihåg att jag ofta klagade på smärta i underlivet. Och vilket fick mamma att kanske bli lite orolig också. För att jag var ju ofta väldigt, väldigt röd och irriterad. Och fick svamp, som jag minns. Vilket man kan få när saker och ting är i obalans. Vilket det förmodligen var efter det här. Då, eftersom att en 4-5-åring ska inte ha en penetrering i sin vagina. Det är inte normalt. Och jag har fragment när jag har börjat prata om det, att det har skett, men jag kan inte säga när, jag kan inte säga att det är så att, och jag är rädd för att få tillbaka ännu mera minne om det. Jag är rädd att det ska förstöra mitt sexliv idag, att jag ska bara kunna tänka på det. Jag är så rädd för att det faktiskt ska ha hänt, att en sån person som är så nära mig kan ha skadat mig på det sättet. Att han har sett mig som ett sexobjekt istället för hans dotter. För mig är det helt ofattbart hur man kan göra så mot en person. Och jag är så rädd att den lilla tjejen har varit med om det och inte ens knappt minns att det har skett. Och att man liksom har bara trängt bort de minnena. Men att de börjar successivt komma tillbaka ju mer jag pratar om det. Det är det som är så läskigt, och det är det som är så rädd för, att det faktiskt ska vara sant. Och uppenbarligen verkar vara sant. Jag kan ju inte säga till 100%. Men jag vet i alla fall att det skedde en utredning om det. Men att allt lades ner, för det fanns inget DNA. Så det skulle bara läggas ner oavsett. Det skulle aldrig gå att få sätta dit honom. Så att jag förstår ju också min systers rädsla. För hon har alltid varit rädd. Hon har aldrig liksom velat att jag ska sova in hos honom. Och har alltid frågat mig när jag har gjort det. Händer det någonting? Så förmodligen kanske hon också har sett någonting som inte jag vet. Om inte hon har velat berätta för mig. Vilket också är jättehemskt. Att hon ska ha den rädslan i sig. Inte få känna den tryggheten som jag kanske också kände. För att hon var ju äldre, så hon har ju förstått mycket, mycket mer. Han ville gärna att man skulle duscha med honom. Men det ville inte jag när jag blev äldre. När man var mindre så är det ju vanligt att man duschar med sina föräldrar. Men när man blir äldre så är det inte lika kul. Och ville ofta också att man skulle basta naken med honom. Man fick absolut inte ha bikini på sig. Vilket också var jättekonstigt. Skulle ofta sitta och fläta ens hår. Vilket kanske är normalt. Men när man har varit med om det här så börjar det bli lite... Det är för mycket små saker som blir stort i det hela. Och man kände sig obekväm när han flätade och smekte ens hår. Eller kollade ner på en. Och man skulle ofta sitta nedanför. Så jag såg ju inte att han kanske kollade neråt. Vilket jag förstod att han kanske nu gör. Eller har gjort. Eller så skulle man sitta mitt emot honom. Med benen upp på bänken. Förmodligen för att han skulle kunna se in. I allt där nere. Och det är också en sak som är väldigt, väldigt jobbigt. Min syster var ju inte hemma så ofta i den här perioden. Så mycket hos kompisar och sådär när vi skulle vara hemma hos pappa. Så det har ju varit också väldigt många stunder där hon inte vet vad som har skett. Så jag har ju inte väl ens... Alltså det är många saker ingen i min familj vet har hänt. För det är ingen annan som har varit där.
Var du rädd att berätta det här för din mamma?
Ja, gud ja. Efter den där händelsen i... När han, där vid Halloween, så pratade jag med henne i skolan om det här. Vad han hade gjort och vad hans fru gjorde. Och hon sa, det här är inte normalt. Det här är fel. En förälder får inte göra så här mot dig. Så hon ringde till socialen och en orosanmälan gjordes. Och mamma blev helt förstörd. Hon var så rädd för vad som skulle komma ske. Hon var rädd att förlora oss, för det var hon i familjerätten. Hon var jättenära på att förlora oss för att hon inte ville att pappa skulle få den vårdnaden han fick. Hon ville att han skulle ha en kontaktperson med sig. Så då var det även också så här att om inte hon lämnade över oss till honom så skulle han få hela vårdnaden. Så hon var ju rädd att det skulle ske, för hon vet ju hur manipulativ han är. Så att jag började se att jag ljög, att det inte alls skett. Jag var desperat, jag ville bara ha uppmärksamhet. Och så orosanmälan lades ner. Så då där någonstans insåg jag att jag kommer aldrig kunna berätta det här för någon. Och när man lever mitt uppe i det så har gjort. Så när man var liten så tror man också att det är normalt. Så det finns oftast ingenting att berätta heller. Förutom det där med att han slog mig då. Och det är inte så att jag misstror och säger att min mamma skulle agera på ett annat sätt. För att jag förstår att hon hade aldrig vågat. Och hade det skett en utredning så är jag garanterad på att hon skulle ha förlorat oss. Och då vet jag inte ens om jag hade levt idag. Så jag är glad över att det som hände, hände. Att det vart, att det lades ner på grund av det. Eftersom också när vi slutade bo hos honom så gjorde han en orosanmälan på mamma. Och det vart så mycket större än vad det egentligen skulle ha varit. För att de utredde mig som psykiskt sjuk. Och att jag var den dumma.
Hon var alltså rädd för att förlora vårdnaden om er.
Mm, precis. Hon var rädd att förlora oss. Till honom. När den här orosanmälan gjorde när vi slutade bo hos honom så sa han att... Ett exempel är att han sa att jag har skärt mig från handled till armvecken. Vilket jag inte har gjort, att jag ska ha stora, stora R. Och då sitter socialen och säger till mig att det här har han sagt. Det här har han, det här, så här är du. Du har självskadebeteende. Jag säger, men jag har inte det. Jag har inte ett enda R och försöker visa dem mina handleder att jag har inte ett enda R på mina handleder. Och de säger, jo, han säger det. Det är så här det är. Så här, du har ett självskadebeteende.
Hur känner du när de bemöter dig så?
Sviken. Extremt, extremt, extremt sviken. För mig så är socialen någonting som ska vara på barnens sida. Ett barn ska ha rätt till en förälder. En förälder ska inte ha rätt till sitt barn. Idag så är ju lagen så att föräldern har alltid rätt till sitt barn. Men barnen har inga rättigheter i det. Och det är det som hände i det här fallet också. Att socialen... tog parti. Det får de inte göra. Och jag trodde hela tiden under den här perioden att utredningen var för att han skulle få bort vårdnaden från oss. Så jag försökte ju säga, men han misshandlade mig. Och då var de, men vad då misshandlade dig? Han drog dig ner för trappen, det är en helt annan sak. Så jag har ju också tänkt att, okej, men han har ju aldrig misshandlat mig. För han har ju aldrig riktigt stått och matat på med slag på mig. Jag har försökt prata om, men han säger så här till mig och han kallar mig för tjock. Han säger att jag är ful, att jag är oduglig. Och det sa ju de också så här, men det är ingen misshandel. Och det är ju psykisk misshandel. Det är ju en misshandel i sig. Och de sa hela tiden att jag var en psykisk sjuka. Att jag var den som hittade på allting. Och att min mamma har gjort mig psykisk sjuk. Att det är mamma som har gjort det. För de trodde ju på hans ord. Eftersom där var det ju två vuxna människor. Mot två barn och en vuxen. Så att det vart ju lite svårt. Sådär. Men till slut lades det ner. Och pappa hade fortfarande vårdnaden om oss. Men men vi behövde inte bo hos honom.
Och hur gamla är ni när ni kommer till den punkten?
Då är jag 12. Nej, precis fyllda 13 är jag. Och min syster är då 16. Går första året på gymnasiet. Och då är det en händelse där jag var ju vegetarian, jag skulle laga min mat. Och vegetariska hamburgare var väldigt nytt. Så att jag tar fram det. Och en hel påse, för sen behövde jag springa på toaletten. Men sen när jag kommer tillbaka så ser jag att påsen är borta. Den finns inte. Då frågar jag pappa vart den var. Och han säger då att jag har ingen aning. Och då visar sig att hans fru har då slängt påsen. Och jag hade förstört maten. Och jag då skulle minst inte ens äta. För att kan jag inte hantera mat, då ska jag inte äta mat. Jag skulle ju bara springa och kissa, sen skulle jag ta fram en burgare. Och jag säger att nu räcker det. Det är nog. Så går jag upp på mitt rum. Och då kommer min syster in till mig och säger, packa din väska för vi ska åka ifrån, mormor på väg. Var tyst. Liksom. Och jag packar två stora IKEA-påsar, lägger ner min dator och allt det där. Alla tillhörigheter som jag tycker är viktiga. Då lägger jag ner i den där påsen. Eller påsarna. Sen så säger min syster att mormor är här. Och jag tar ner mina påsar och ställer dem i hallen. Och då frågar han mig vart jag ska. Och då säger jag till mamma. Och det är där då brast han ut. Och jag ska gå upp igen för att hämta en till påse. Och då kommer hans fru och lägger axeln på mig. Och jag är i trappen. Och jag känner hur jag liksom dras bakåt. Så jag vände mig om snabbt och så sparkade jag till henne. Vilket jag var jättedumt gjort. Men då kommer min pappa ta tag i mig. Och här någonstans så står vi ungefär, jag hade ju sprungit upp lite grann. Så jag står ungefär i halva trappen. Lite mera nästan på övervåningen. Och han drar ner mig för trappen. Så att jag slår i huvudet i, vi har såna spjäll.
En sån här staket.
Exakt, så jag slår i mitt huvud där, nacken bak. Och mitt finger knäcktes. Och sen minns inte jag så jättemycket förutom att jag hade tungt att andas. Och så hör jag hur hans fru säger att min syster ligger död nedanför hennes fönster från sovrummet. Och då, där någonstans hittar jag kraften att liksom resa mig upp och springer upp för trappen för att kolla. Men då såg jag och hörde att hon var inne på toaletten. Så att hon ljög ju. Och
hur agerar du? Hur känner du när hon säger så? Du måste bli helt...
Ja, jag hade ju jättehög puls. Och det var... Den känslan går inte att beskriva. Jag blev arg. För jag trodde att de hade dödat henne. Så att jag vart arg. Jag vart rädd. Ledsen. En naturlig liksom skyddsinstinkt kom igång. Och jag får då ett sms om att min syster har skrivit att min mamma och mormor har ringt 112. Och att de är på väg. Och där någonstans kan jag nästan börja andas ut. Men samtidigt minns jag också att polisen förra gången de blev inblandade bara lämnade oss där. Även om de hade gjort sitt jobb så lämnade de kvar oss hos då honom. Så jag la mig under sängen. Sen satt jag mig i garderoben. För jag visste inte vart jag skulle gömma mig. Sen gick jag ner igen och hittar ett verktyg som jag gömmer. Och sätter mig i soffan. Så jag sitter med verktyget bredvid mig. För jag behöver någonting att skydda mig med. Och då knackar det på dörren. Och min pappa skriker att hunden ska in på hans rum. Så jag tar med mig hunden upp. Gör som han säger. Stänger in henne. Han öppnar och säger att tack för att ni kom. Hon är psykiskt sjuk. Hon är helt tappad. Hon håller på att mordhota oss. Hon är helt tappad. Tack för att ni kom. Liksom. Under den här tiden, nu kanske det har gått två timmar ungefär. Och polisen har stått utanför. Som sagt, jag har fått reda på det efterhand. Har stått utanför i en halvtimme och inte vågat gått in. Då de tror att han är beväpnad. Eftersom att han har luftgevär hemma. Nu vet jag inte hur stor skada det kan göra på någon, men de vill ju ta det säkra för det osäkra. Till slut så vågar de gå in och de förstår att det är en hel röra. De försöker reda ut vad det är. För att tillägga så är det en på plats som är bekant med en i min familj på min pappas sida. Och försöker säga till mig att det här är bara ett familjebråk. Det här är vanligt familjebråk. Och försöker få dem på platsen att förstå att det här är bara ett vanligt familjebråk. Vi ska inte vara här, vi har andra ärenden att åka på. Så två stycken poliser är avlägsna också från platsen när det börjar lugna sig. Och jag sitter där med en tjej som vill att jag ska dokumentera mina skador och åka in på sjukhuset. Får dem dokumenterade, men det är slöseri med tid, tycker den ena polisen. Så jag står ju där med en snäll polis och en polis som står och säger något helt annat. Så att man vet så här inte vem man ska lyssna på. Sen kommer det en manlig polis och säger till mig att jag ska ta dig härifrån. Kan du hjälpa mig att få ut din syster, för hon vågar inte komma ut från toaletten. Så jag går upp och säger att nu kan du få komma ut. Vi ska åka hem till mamma nu. Och sen då öppnar hon toalettdörren. Och hon sitter och pratar med någon polis medan jag går och packar i ordning mina sista saker. Sen precis innan vi ska gå så släpper jag ut vår hund för att säga hejdå. Försöker säga att jag kommer komma och hämta dig, det är ingen fara. För min pappa var ganska elak mot henne också. Han kunde slita i kopplet och sparka mot henne och slå bort henne. Så jag sa att du ska också härifrån, men jag kan inte ta med dig idag. Jag kommer komma och hämta dig. Jag går då ner, har min telefon i handen som min pappa då har köpt. Och han säger till mig att han ska ha tillbaka den. Han ska ha tillbaka telefonen för det är hans. Och jag förstår ingenting. Och den manliga polisen står och säger du kan inte ta tillbaka någonting som du har givit någon. För då hade han redan stått och plockat ur våra datorer och allt sånt där som han hade givit oss julklapp. Så han ska då ha tillbaka den. Och jag blir så upprörd och för att mobilen var liksom mitt allt. Så att jag tar mobilen och kastar den i backen så den går sönder. För ska inte jag få ha den så kan inte han få ha den. Och då kastar jag den i backen så den går sönder. Och sen går vi ut och sätter oss i en av polisbilarna. Och de kör mig till mormor som står, och hennes sambo som står en bit bort. För att de hade ju börjat åkt mot händelsen. När min syster hade skrivit ring 112 nu. För att tillägga var min mamma också på väg hem från jobbet. Och hon jobbade ganska långt ifrån. Så att hon kunde inte vara där. Så hon förstod ingenting och försökte liksom komma i kontakt med oss. Men vi kunde ju inte svara. Så hon trodde ju att det värsta hade hänt i princip. Och sen till slut så kontaktade ju polisen henne och berättade läget. För det är ju de också som frågar om han är beväpnad. Om han skulle kunna skada dem liksom. Det var en väldigt, väldigt rörig situation. Och under den här tiden så står mina grannar och kollar på. De försöker liksom undra vad det är som händer och vilket är förståeligt. Men det blir också ganska pinsamt eftersom att man har ställt till en sån stor sten i ett sånt fint område man ändå bodde i.
Ni bodde i ett finare område nu. Tidigare berättade du att ni bodde i en liten lägenhet.
Ja, precis. Nu är det flyttat. Vi har flyttat kanske 3 gånger efter det. Men nu valde hans fru och han då att flytta ihop och köpa det här huset tillsammans. De hade ganska gott ställt, som jag anser det.
Kan du beskriva lite på vilket sätt var det ett fint område?
Det var mycket villor, folk som hade bra med pengar. Alla hade märkeskläder, fina bilar. Kanske inte överklassen, men övermedelklass om man säger så. Man hade mycket grejer i garaget, typ som motorcyklar, båtar, och det skulle vara det ena och andra. När grannen köpte en 50-tums tv, då köpte vi en 52-tums, och de köpte en 60-tums. Så det var lite så här tävling också vem som var rikast. Och vi bodde vid en sjö då. Jag anser att det är ett väldigt fint område.
Tror du också att det kan vara så att man har vissa, förutfattade meningar att sånt här utspelas inte i fina områden?
Men precis. Jag tror också det. Man tänker ofta att det ska gå så fel. Att man ofta måste vara, om man antingen typ har missbruksproblematik själv. Eller att det ska vara i underklassen, som jag berättade innan, att vi bodde i en sunkig lägenhet. Han hade ju en så otroligt bra fasad utåt och var så mån om att alltid vara bäst. Så mån så att han hade ju ofta, han började ju ofta jobb för att kunna tjäna mera pengar också. För han fick ju oftast högre lön när han började jobb. Men han ville i alla fall att det skulle framstå som att han var fattig. Att han inte hade några pengar. Men man förstod ju att kunde de åka på utlandsresor. Och med dem menar jag han, hans fru och hennes barn. Åka på utlandsresor där inte jag och min syster fick följa med 2 gånger per år. Och när man var med mamma då, så hade vi inte de pengarna. Och där hade vi ännu inte de pengarna. Hon kämpade och slet för att vi skulle ha råd att bo så som vi gjorde. Och vilket jag är så tacksam för. Men när man då kommer och säger till mamma att nej, men pappa kan inte betala för dansklasserna för han har inte råd. Då kunde hon tänka så här, fast jo, han har råd. Det är bara det att han inte vill. Men det kunde hon ju aldrig säga. Hon kunde ju aldrig säga det att han inte vill. För hon vill ju aldrig svartmåla honom. Hon har ju alltid försökt, hon försöker än idag med att jag ska ta kontakt med honom. Att jag ska på något sätt kanske återknyta kontakten. Men hon vill inte pressa heller och säga att det är någonting jag måste göra.
Kan du berätta lite mer om hur du lever idag och hur allting slutade där med att ni helt enkelt bröt kontakten?
Ja, han efter den där händelsen med polisen så började han trakassera mig på sms. Min mormor fick tillsammans med mamma skrapa ihop pengar så att de kunde skaffa en ny mobil till mig med ett nytt nummer. Och det numret fick ju han tag på. Och han försökte, skrev att jag var den som hade förstört familjen. För jag ställde krav till honom till slut och sa att du måste skilja dig, ta tag i ditt liv och sluta dricka om jag ska någon gång börja bo hos dig igen. Jag vill inte att du dricker alkohol. Och han sa till mig att han skulle aldrig någonsin kunna ge upp en sån sak för sitt barn som beter sig så här. Och att han skrev dagligen också att han ville ta livet av sig på grund av mig. Och vi fick även ett samtal en dag av min faster att han hade gjort det. Men det är också lite oklart om det faktiskt har hänt.
Alltså att han hade
försökt ta livet av sig. Men det är också så jätteoklart om det faktiskt har hänt. Jag skulle åka hem till en kompis och jag såg han då på busstationen, vilket gjorde att jag gömde mig. Sen visade sig att han då hade förföljt mig och han skrev det och sa att jag vet vad du har gjort idag. Han visste exakt vilka butiker jag hade varit in på. Han visste exakt vart jag var, vilken tidpunkt. Och han fick andra som sina kompisar att hålla koll på mig. Han fick lärare att hålla koll på mig och informera honom om saker jag gjorde. Så klart att en lärare ska informera en förälder om man är dålig. Eller om man står och röker utanför skolan. Men det här kunde vara att jag hade gått ut från klassrummet och gått på toaletten en gång. Så att det är lite olika kontraster där med vad man ska kanske meddela föräldrar om. För mamma fick ju inte den informationen. Han försökte med att nu ska vi åka till Grekland, det har du alltid velat göra, vill du följa med? Och när man är i den här manipulativa, där han alltid gång på gång manipulerar en till att tro att det är jag som är problemet, att det är jag som har ställt till det här, så blev man ju jätteglad att han hade köpt en Greklandsresa till en. Men då var mamma så rädd att det var en fälla, så hon försökte förklara för mig att ni kommer inte åka till Grekland. Han har inte köpt den resan. Han säger bara det till dig nu för att du ska komma till honom. Vilket jag förstod efter att jag hade pratat med en kompis mamma också. Min dåvarande bästa väns mamma har varit med i liknande situationer. Så att jag pratade väldigt mycket med henne om det här. Och hon sa då att det stämmer inte. Din mamma har rätt. Du ska inte åka dit. Han kommer att utsätta dig för fara. Han kan än idag höra av sig och säga saker som att han ska avsluta mitt mobilabonnemang. Men han står inte på mitt mobilabonnemang. Det gör jag själv. Han hör av sig och säger att han kan skicka gamla bilder på mig när jag var liten och säga åh, jag saknar den här tiden. Han kan ringa. Han ringde mig när jag gick andra året på gymnasiet när jag satt på en föreläsning. Det här var den gången då jag bestämde mig för att nej, nu ska jag ha dolt nummer. Jag ska inte ge ut det till någon. Det ska inte finnas någonstans. Så att under den perioden när jag bestämde mig det också så fick jag även byta nummer 3 gånger. För att han ringde till det här abonnemangföretaget och sa att han var försäljare. Eller att han var nära anhörig och behövde mitt nummer. Eller utgav sig för att vara någon myndighet och behövde numret. Så att han fick det ju på ett eller annat sätt. En gång så skulle jag åka hem till mormor. Tog bussen från storstan som ligger ganska nära där. Då råkade jag gå på en hållplats för tidigt. Och det här är ändå en trafikerad väg. Det var ändå 90 som hastighetsgräns. Det går ganska fort, man hinner inte se vem det är som går förbi. Så att jag förstår ju att han då har förföljt mig. Min farmor är tydligen väldigt dålig vid det här tillfället också. Och jag hör ju att det är en bil som sakta ner bakom mig. Och jag tänker att shit, nu är det någon som kommer säga till mig att jag inte får gå här. Det är ganska farligt att gå där, för det åker ganska fort med bilar. Så jag blev jättenervös, vänder mig om och ser att det är han. Han vevar ner rutan, ser att jag ska hoppa in i bilen. Han behöver prata med mig. Och min mobil är död vid det här lagret. Och jag vet att min mormor står i en bil lite längre bort. Och jag skriker till honom att jag vill inte prata med dig, jag vill inte se dig. Jag är rädd för dig, jag ringer polisen om du inte åker nu. Och han säger att det här kommer du få ångra. Jag vet vad din mamma gör nu, sen åker han iväg. Så att min mormor, jag berättar det här för mormor. Mamma åker till mormor från jobbet. Vi sätter oss i skydd hemma hos mormor. Vi var så rädda för att han skulle skada mamma, min syster eller mig. Så vi gömmer oss där. Även om han vet vart min mormor bor så blir det lite mer om en trygghet att vara där när man är så många. Och det är närmare för polisen att ta sig dit än vad det var hem till oss. Så att vi sov där i 2 eller 3 nätter tror jag det var efter det. Det polisanmäldes, men det lades ner för att jag kom inte ihåg vad det var för regnummer. Eller det fanns inga bevis. Det skulle stå ord mot ord. Så att det lades ner. Så han håller ju på att försöka kontakta den än idag. När han skilde sig från sin fru för några år sedan så hörde min mamma en motorcykel på hennes grusuppfart. Och det här var under en period där jag pendlade mellan bo hos min nuvarande sambo och hemma. Så att han hade ingen aning om att jag egentligen inte skulle vara hemma. Och mamma tänker, men gud, är det han som kommer? Nej, det kan inte vara det. Sen knackar det på dörren och där står han och frågar om han kan få komma in på en kaffe. Och min mamma svarar, nej, du får inte komma in, men vi kan ta dig ute. För att hennes grannar var då ute. Så då kände hon en trygghet för hon var rädd att om jag släpper in honom nu, då kommer han att slå mig. Han kommer att skada mig. Och hon såg att han också var i ett, som hon säger, underläge. Där han var ganska ledsen. Kanske till och med påverkad av någonting. Så de sätter sig ner och pratar och han försöker få henne att tycka synd om honom. Och säger, det är så synd om mig för att de vill inte ha någon kontakt med mig och jag är så ledsen över det som har hänt och det skulle ju aldrig bli så här, det var ju inte meningen och ja, jag har ju aldrig slagit dem, jag har aldrig gjort det och ja, och då hade även min syster flyttat hemifrån och då försökte han fråga vart hon bodde och mamma var så här, det är inte min sak att berätta, men om han så gärna vill veta vart hon bor så står det på Eniro. Det är inte jättesvårt att hitta. Och idag så känner jag, så fort det kommer en motorcykel utanför mitt hus som åker förbi så stannar hjärtat. Jag får hjärtklappning. Jag blir på något sätt lättad när den fortsätter åka förbi. Om en bil sakta ner inför en kurva och jag går där så får jag hjärtklappning. Jag blir ledsen. Jag blir stressad. Och så när jag ser att den går förbi eller åker förbi så blir jag lättad.
Kan du berätta lite mer om hur du lever idag? Du sa här nyss att du har en sambo. Du jobbar i skönhetsbranschen. Du är i tidiga 20-årsåldern, kan vi också upprepa. Och hur du också har bearbetat det här.
Ja, jag vill tro att jag har bearbetat det ganska mycket och lagt ganska mycket bakom mig. Men det finns såklart mycket, mycket mer att bearbeta. Jag är väldigt rädd för män, har alltid varit. Och jag blir rädd när någon höjer rösten. Min sambo har små kusin. Och när de bråkar, de kusinerna, så kan jag och deras pappa säga till att nu får ni sluta, nu får ni lägga av. Nu får en av er gå in på rummet och en av er får sitta ner i soffan. Eller nu får ni lägga av, annars så får ni inte sitta med iPadsen eller något sånt där. Så kan jag bli väldigt rädd. Jag tycker att på något sätt att jag blir tillbaka till den där lilla tjejen. Och det behöver inte ens betyda att de skriker höjer rösten, utan det kan vara liksom så här bestämt höjer rösten. När min sambo och hans familj är väldigt intresserade av ishockey. Och sitter vi och kollar på hockey eller någon annan sport och deras lag gör mål. Och de skriker yes, eller ja, av lycka. Så kan jag bli jätterädd. Och jag gillar inte att omringa mig kring folk som dricker alkohol. För att jag är rädd vad alkohol kan göra med en. Jag blir oftast illa till mods om jag är nykter kring folk som dricker alkohol. Eller om jag är hos någon kompis som bjuder på middag och de ställer fram öl och vin. Då kan jag bli så här, tillbaka till det här att den rädda lilla tjejen som fick sitta och dricka öl tillsammans med sin pappa när hon var 5. För att det var det som fanns att dricka. Så att jag blir tillbaka till den personen. Och det är läskigt, för att jag vet att de inte är så. Det är mina bästa vänner, min familj, och de skulle aldrig skada mig på det sättet som han någonsin har gjort. Men det sitter så mycket, så djupt inne i en. Och det är någonting som de aldrig kommer kunna förstå. Så att det är väldigt mycket sånt som sitter i en. Att man lever kvar i det, fast de personerna man vet, man älskar, man familj och sådär, inte gör det nu. Utan att det bara var en person i ens liv som har satt de här spåren.
Hur ser relationen ut mellan dig, din mamma, dina syskon?
Vi är ganska tajta faktiskt. Såklart att det har gått upp och ner genom tonåren. Men nu är vi tajtare än någonsin. Jag kan berätta allt för mamma. Jag har börjat öppna upp mig mer och mer. Jag berättade för mamma att jag hittade tabletter som var pappas. Vi hade en burk med mynt, 1 krona och sånt. Och sen så stod det en annan likadan glasburk bredvid, högt upp på en hylla. Och det här var när vi fortfarande bodde kvar i den här lägenheten. Och jag tar fel bytta och ser små påsar med små tabletter i. Och förstår att det här är inte hans medicin som han tar. Det här är någonting annat. Men man vet ju inte vad droger är på det sättet. Och sen kunde man ju kanske se ett litet samband med att han tog dem och han blev introvert typ. Han stängde av allting. Slutade lyssna på oss. Och sådär. Han gick in i sig själv kan man säga. Och mamma sa då att det kan stämma. Då han har haft ett amfetaminmissbruk. Och blivit påkommen med det av lärare eller professorer på hans universitet han gick på. Men de släppte det för den gången. Skulle han hitta det igen i väskan så skulle de anmäla det. Mamma har ju aldrig velat berätta något sånt här. För att hon vill ju inte att vi ska veta saker som inte är nödvändigt egentligen. Men när jag då säger det här så kan hon berätta det för mig så att hon bekräftar min oro.
Hur lever din pappa idag? Vet du någonting om honom?
Nej, jag har ingen aning. Jag vill faktiskt inte heller veta hur han lever. Eller, jag vet en sak och det är tydligen att han är väldigt, väldigt ensam. Jag tror att han får mina kusiner också skriva det till mig. Han har fått dem att skriva allt möjligt. Som att det är fel på mig som har lämnat min pappa på det sättet. Att vi är jättetaskiga och inte bryr oss om honom. Men det folk inte förstår att jag kommer alltid älska min pappa. Vi har haft jättefina stunder. Vi har varit ute och seglat. Vi har gått på olika nöjesparker. Jag kommer alltid älska den personen av honom. Men det finns en så större del av honom som jag inte tycker om. Och det finns en så stor del som gör mig så rädd för honom. Den delen har de aldrig sett. De har aldrig behövt uppleva den. Jag förstår att det är svårt för dem att förstå. Men jag tycker också att det inte är deras ensak att sitta och skriva till mig heller.
Finns det någonting du tycker är viktigt att lyfta fram som vi inte har tagit upp här? Till de som lyssnar, till de som kanske lever med en sån här förälder eller har levt med en sån här förälder.
Om du lever med en sån här förälder, det är att det kommer inte bli lätt att bryta sig loss. Du kommer känna dig ensam, ledsen. Men jag vill också att man ska veta att det kan bli bättre. Det behöver inte gå utför. Man kan fortsätta gå, utbilda sig. Man kan börja jobba. Det vänder ofta så blir det mycket, mycket mer positivt om man faktiskt bryter sig ifrån personen som har skadat den på det här sättet. Och det blir oftast bättre. Även om det är tufft just då och man är rädd för vad som ska ske. Men omringar du kring mycket människor, för att som min pappa, han skulle aldrig göra någonting framför någon annan. Det är bara kring bakom stängda dörrar. Så omringar du bland mycket folk hela tiden.
Vi har lyssnat på avsnittet här där Louise berättar om sin pappa. Vad tänker du när du har hört det här?
Att det är ett monster, den här mannen, den här så kallade pappan. Han är ju inte pappa, han, på pappret är han pappa, men han beter sig inte som en pappa, han beter sig som ett monster.
Här har vi alltså ett barn som redan från väldigt tidig ålder får utstå mental, sexuell och fysisk tortyr. Vad säger du om den här pappan?
Jag får väldigt mycket information om den här pappan kring hur jag själv reagerar när jag lyssnar på berättelsen. För mig var det faktiskt olidligt emellanåt att lyssna. Och de reaktioner jag får när jag hör om honom säger faktiskt väldigt mycket om vem han är. Jag litar så mycket på min egen intuition och mitt psykologiska seende när jag hör om detta.
Han kontrollerar hennes mat och också i väldigt tidig ålder. Det här med att hon måste springa när hon har ätit och inte att hon är psykiskt sjuk. Och hotar. Det här är också att han hotar, om du inte gör så här då kommer jag skada din mamma, för de är också skilda.
Och här, Emily, kan jag utan att, du hör ju ibland att jag är lite reserverad och slänger ut mig en diagnos där, för att, av många olika anledningar. Men jag kan säga att det här är en klockren psykopat.
Vad är det för tydliga psykopatiska drag du ser här?
Sadism och fullständig oförmåga till medkänsla, empati. Det finns ingen empati där.
Det verkar också som den här styvmamman då, alltså hans nya tjej. Hon har ju också blivit manipulerad eller är kanske likadan, men hon slår ju också den här dottern och säger till och med att din syster ligger utanför fönstret och är död. Och det är ju någonting som inte stämmer.
Jag är också en väldigt sjuk människa. Sen kan man alltid spekulera vad orsakerna är, men handlingen, jag menar, vi människor, vi är egentligen så som, jag tänker så här, du tar en brödkniv som ett exempel, jag kanske har använt ett annat program, jag vet inte, men den kan användas till att skära bröd, du kan göra en god sallad av den, men du kan också sticka ner människor med den. Det handlar om vem som håller i det. Så att oavsett bakgrunden i detta, oavsett vad de har gått igenom, den här mamma och pappan, så är handlingen, eller inte, det är inte mamman, det är styvmamman och pappan. Oavsett vad de har för historik, vad de har för psykologisk konstitution, de beter sig som monster. De skadar, de förstör människor.
Vad händer med ett barn som utsätts för föräldrar som är som den här pappan? Just att härska och sätta alla i skräck och... Han lyckas ju till och med manipulera socialtjänst och polis.
Jag berättade för min dotter, vi pratade på telefon och jag hade lyssnat på avsnittet. Och så sa hon så här, men herregud, en pappa, en förälder, en mamma ska ju vara den som skyddar sitt barn mot allt i den här världen. Så ser jag också på det. Här är det en pappa, så kallad pappa. Jag vill inte ens kalla honom en pappa. Men det, vi får den benämningen som är raka motsatsen. Han skyddar inte sin dotter, han förgriper sig på sitt barn. Och ja, shame on him.
Hur ska man agera när man har, om man lever så här som ett barn och har en sån här förälder? Vad är dina råd?
Alltså jag ser så att i skolsystemet så behöver barn få utbildas och få kunskap i varför vuxna och andra barn för den delen också inte utsätta ens kropp för eller ens känsloliv. Ja, tack och lov söka kunskapen mer och mer, men det finns fortfarande alldeles för mycket som pågår. Och som sagt, utbildning i detta. Och som barn, men när barn litar ju på sina föräldrar. Och om då barnet förgriper sig, eller föräldern, förlåt, om föräldern förgriper sig på barnet, så tror ju det lilla barnet att detta är så här det är.
Mm, hon säger också det, jag har inget att jämföra med. Jag trodde att det är så här föräldrar ska vara.
Mm.
Och det är väldigt hemskt.
Det är därför det kommer ikapp barnen när de blir lite äldre. Då kommer det här hemska ikapp och det blir traumatiserat och posttraumatisk stress och allt vad vi har. Så att de behöver ju prata, det behövs ju terapi, det behövs ju läka de här förfärliga såren som aldrig går bort, det blir är. Men det går att läka de öppna såren, men ären blir kvar. För det handlar om tillit. Grunden för kärlek, för mänskliga relationer, för hela våra liv, det är att kunna känna tillit. Ingenting fungerar utan tillit.
I nästa avsnitt så möter vi psykiatriken Stefan Krakowski som berättar mer om vad psykopati är. Alla avsnitt finns nu ute på Podplay där du kan lyssna på hela säsongen i din egen takt.
Podplay.